Jag varnade dig innan vi började att jag
Ja,
skulle babbla på.
du gjorde det.
Jag är ju sån här.
Men det är underbart tycker jag.
Välkommen till Själapodden. Jag heter John Ahlström. Jag är en nyfiken person som funderar över människors tankar och upplevelser kring tro, kyrka och själen. Det som ligger under ytan. Idag får vi lyssna till artisten Danny Saucedo. Han berättar om hur hans föräldrars tro har påverkat honom till att bli en person som söker efter andlighet och att förstå sina rötter. Nu kör vi.
Välkommen hit, Danny.
Tack så mycket, John.
Daniel Gabriel heter du.
Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski.
Där har vi hela namnet.
Nej, för kort alltså blev det Danny.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra. Det ska bli superspännande och kul.
Var sitter vi någonstans?
Vi sitter på Ekumeniska centret i Alvik. Med rokokosoffor i vinröd sammet. Och, ja, det är supertjusigt här.
Och tavlor med fåglar.
Ja, och någon slags andakt här.
Just det.
Jättefint.
Till att börja med, vad gläds du åt?
Jag gläds åt väldigt mycket och mycket små saker i livet. Jag finner lyckan i nästan allt faktiskt. Och det har jag lärt mig. Jag har inte alltid gjort det. Jag finner lyckan i min dag. Alltid. Letar efter den. Jag har 3L. Leta lyckan i livet. Alltid. Jag tycker verkligen det funkar. Det är ett annat sätt att säga. Försök vara positiv. Men alltid att leta efter lyckan i livet.
Och vad skulle det kunna vara?
Om det regnar. Ut och dansa i det. Vissa blir blöta, andra dansar. Gläds åt stunderna. Du kan ju alltid välja att se saker negativt, eller du kan välja att se saker positivt. Kan du välja att se saker positivt, så är det mycket roligare att leva. Barnet skriker när du ligger och sover. Inte nu för att jag har något barn, men det exemplet. Härligt att barnet skriker och det lever. Det är inte tyst eller mår dåligt, utan det är ett levande barn. Gud vad härligt, det är jobbigt men det är levande.
Jag har det,
förstår.
Jag inte har barn.
Jag försöker mentalt förbereda mig på den dag jag får barn redan nu. Upp massa polare som har barn och de klagar.
När jag tänker på dig så tänker jag att du är en glad person. Alltså när man ser dig i olika sammanhang så ser man dig som positiv och glad och så, men är du alltid glad?
Nej, gud nej, absolut inte. Jag är oftast ganska försjunken i mina tankar. Och ganska seriös. Jag sitter och funderar väldigt mycket. Men jag försöker vara glad. Nog, jag tror att jag lika ljus och glad som jag är, har jag lika mycket mörker och hemskheter i mig. Det är liksom... Jag tror någonstans att vi alla är så, och ju mer glad desto mer mörker du har. Och jag försöker alltid hålla mig bort ifrån mitt egna mörker. Men ibland så måste man falla ner där för att ta sig upp och uppskatta ljusa. Det är ett evigt kämpande.
Du, vi ska tala om lite olika saker. Kyrka, tro, spännande. Själen. Om vi börjar med kyrka där. Du har ju en bakgrund där du... mer eller mindre växte upp med kyrka.
Ja.
Berätta.
Min mamma är från Sydamerika. Och pappa är från Polen. Och det är två, eller ja, nästan hela världen är katolsk. Nästan. Så de är katoliker. Och jag växte in i katolicismen. Min pappa har varit sökare. Han har hoppat och sökt bland massa andra religioner. Han var Jehovas ett tag och drog sig ut därifrån. Jag fick följa med på hans Jehovas vittnesmöten. Och det var skitspännande. Men jag fann mig själv i såna här miljöer, institutioner där man tror väldigt mycket. Och man läser Bibeln och... Så gick jag söndagsskola och så att hela mitt liv har varit präglat av religion. Och sen har jag sjungit sakral musik i kyrkan. Jag har liksom varit omringad av tro. Och det var nu när jag kollar i backspegeln så har det ju varit en annorlunda uppväxt om jag jämför med många av mina vänner. Men säkert inte en annorlunda uppväxt om man jämför med många andra barn ute i världen. Jag tror att det har gett mig styrka, men samtidigt när någonting presenteras för ett barn så ifrågasätter man det inte som barn heller, utan det, så här är det. Men någonting har hela tiden, jag har liksom varit lite skeptisk hela tiden. Jag kom också som barn, jag förstod inte riktigt varför rökelserna och varför hattarna och varför klänningarna och varför båsen och varför massa tavlor på en man som ser torterad ut och ledsen. Och det fanns så mycket frågor som jag inte vågade ställa heller, för att jag var ett barn och jag, katolicismen är ju mystisk och ganska, den är liksom, ja, men mysticismen i det, det finns en seriositet där som jag inte tycker är speciellt välkomnande för barn. Och det har jag burit med mig hela livet tills att jag tror att jag samlar på mig tillräckligt med mod för att ifrågasätta öppet och börja experimentera själv och känna efter det. Så jag har hållit mig inom en religiös sfär hela mitt liv, och någonstans efter 14 då, när jag blev konfirmerad, så sökte jag mig till Svenska kyrkan. För många vänner var ledare och tog konfirmationen i Svenska kyrkans ungdomar då. Och jag blev själv ledare, och först aspirant och sen ledare i Svenska kyrkan, och hängde där. För det var en lite, vad ska man säga, mer relaxad.
Det var inte det här mystiska?
Nej. Jag kommer ihåg en händelse, jag satt då i söndagsskolan då. Jag är kanske 13 år och tycker det här är öken. Det är skittråkigt, vi sitter och läser något i katolska kyrkan. Och så sitter vi och läser någonting i, det är en skittråkig frågestund om något kapitel eller någon del i Bibeln som vi har läst. Eller ska ha läst, som jag inte läst. Och så frågar han bara massa frågor hela tiden om vad det här kan betyda, vad det här kan betyda. Jag hade inte lust att reflektera eller tänka alls på det här. Jag satt och skissade på mitt ritblock. Och jag satt och ritade en bajskorv, för jag tyckte det var kul.
Var du kvar den?
Nej. Men det upptäckte ju då den här läraren. Och han blev fly förbannad och kastade ut mig och sa att jag skulle be några fader vår. Och sen när jag kom in så skulle jag läsa upp trosbekännelsen och jag skulle liksom, jag vet inte vad det skulle gjort. Det hjälpte ju inte. Jag hade ju ändå ritat en bajskorv om jag hade bett en bön eller inte. Så det liksom, redan där så förstod jag att så här, det här är bara ramsor om jag inte känner det. Eller senare i livet har jag förstått att man måste förstå det man ber om. Eller de här bönerna finns ju, det är bara en mall.
Men varför gjorde han så?
Ja, för att han var en inkompetent lärare. Och det var ju jättetråkigt, för att det har ju präglat mitt sätt att se på den katolska skolan då liksom. Jag tyckte inte det funkar. Men det är ju synd för honom. Och jag har ju lärt mig där att liksom börja ifrågasätta själv. Så det, för mig var det en nyttig situation att få känna att Det här kanske är bra, men det måste komma ut på rätt sätt och det måste talas om på rätt sätt. Man kan inte bara vilja att barn ska hacka i sig någonting utan att förstå varför. Det fanns ingen liksom riktig tanke bakom det här, upplevde jag det som.
Men om vi tar de åren som är fram till du är typ 14 där då, med katolska kyrkan, dina föräldrar som är katoliker. Hur påverkar det dig nu när du ser tillbaka de åren?
Alltså, egentligen bra. Jättebra. För att, jag fick nog lära mig att ha respekt för vissa situationer. Det var ju svintråkigt att gå i kyrkan. Alltså, verkligen.
Vad var det som var tråkigt?
Det var tråkigt för att jag kände exakt det alla andra känner, men inte vågade prata om. Att ingen fattar vad de gör där. De är bara där för att de måste. Det är kollektivt. Kollektiv vilja att vara där. Det är så här, inte familjen Göransson här nu på söndag. Men gud, vad är de då? Har de slutat gå i kyrkan? Bla, 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 bla. Så började det snackas. Så att man var nästan där för att alla andra var där, kändes det som. Inte min mamma, för hon är supertroende och superreligiös, och hon är liksom... hon, det här, det är serious business för henne, och hon lyssnar verkligen på prästen och försökte återberätta lite grann för mig och min bror. Men det, jag såg ju på så många att de bara satt och, det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden, men hade funnits, då var det ju det de hade fipplat med. De fångade inte än. Ibland så dök det upp en präst och bara typ, hörni, har ni sett vilken fin dag det är idag ute? Jag vet att vi sitter här inne i församlingen och att det är lite kallt och mörkt, men snart ska vi få gå ut igen. Men nu när vi ändå är samlade, då lyssnar man. Det fanns där, men han pratade ju på riktigt. Men så fort det så här, och han sa det här. Det var väldigt mycket så. Och sen, jag vet inte. Jag var en pojke med väldigt mycket myror i brallan. Så det
påverkar också kanske.
Verkligen. Men då, samma sak med, man kan inte applicera någonting på alla. Utan man måste, om man vill åt alla, så måste man göra lite mer individuellt. Och den här söndagsskolan var väl tanken att barnen skulle få sin tid och man skulle nå barnen på det sättet. Men en timme i kyrkan med bla 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 och sen en timme till med ännu mer bla bla bla, det funkar ju inte. Utan...
Men du nämnde din mamma här som en troende, ja. Stark troende, yes. Kvinna. Vad är det hennes tro som du ser?
Hennes övertygelse, hennes kärlek till Gud och framförallt Jesus. Hennes, det går inte ifrågasätta det hon vet. Och det är så fint att se.
På vilket sätt ser du att hon älskar Jesus? Är det att hon säger det?
Ja,
eller är det...
om hon fick prata om Jesus hela tiden, då skulle hon göra det. Hon pratar om Jesus och så pratar hon om mig och min bror. Det är de tre samtalsämnena som hon har. Och ibland så kryddar hon allt med lite änglar. Men hon är en väldigt kristen och kärleksfull kvinna. Och man märker det i hennes, ja, men just övertygelsen. Det finns ingen, hon flackar liksom inte med blicken när hon pratar. Och, ja, hon övertygar dig om att hon är övertygad.
Vi pratade lite grann här om barn. Om du skulle få barn i framtiden. Mm. Hur tänker du kring kyrka och tänker också på din egen? Mm. Uppväxt, så kommer du gå till kyrkan med dem?
Ja, det kommer jag nog. Men jag kommer nog prata med dem väldigt mycket för att de ska förstå vad det här är. För att, jag fick ingen introduktion i det, utan det var bara, vi gör det här. Det var aldrig någon som sa varför. Förutom att Gud vill det. Och jag fick aldrig träffa Gud, eller jag träffar aldrig han som målades upp för mig. Och där har vi hela problematiken, att man har personifierat Gud till en person. Och nu är jag 30 år och har hunnit tänka på det här en hel del. Och för mig är inte Gud en person, det går inte att säga han. Och då faller hela... hela grejen att man har någon att adressera. Man försöker adressera någon och om du frågar mig så ska man adressera sig själv eller Gud i oss alla eller i överallt. Gud har jag bytt ut. Jag har bytt ut det ordet. Det finns inte kvar för mig för det är utnött och ganska slitet.
Har du något annat istället?
Ja, jag använder universum.
Är det därifrån? Molly hade ju en låt där. Är det den?
Vi har skrivit en låt tillsammans som heter Universe.
Och det är egentligen din, inom citationstecken då, Guds...
Mitt sätt att se.
Tanke liksom, eller?
Hon sjunger precis innan refrängen kommer så säger hon, there's no me, there's only universe. Jag fick frågan av min bror en gång. Han skrev ner det här för han gick i skolan och hade någon uppgifter att prata om, skriva ner vad familjen gjorde. Så en söndag satt vi ner vid frukost och så mamma som pratar om Gud och Jesus hela tiden så frågar min bror var bor Jesus? Frågar han mig. Och så tittar jag tydligen upp mot solen och säger där bor Jesus. Och då skrattar min bror och sa nej, det gör jag inte. Och mamma skrattar också. Och så Mamma ritade i min brorsas lilla bok då, som man skulle skriva ner sina sagor. Så hon ritar, och så finns en liten teckning där. Tre personer sitter vid ett frukostbord, och sen utanför fönstret så skiner solen, och i solen så står en man med långt hår och liksom kaftan.
Hur gammal är du här?
5-6 år. Och jag blev jätterörd när jag hittade den här boken och såg där, för det är Danny som 6-åring. Det var ingen som hade sagt till mig att Jesus bor i solen, utan det var något som jag antog. Och med allt i bakgrunden som jag, alltså i bakhuvudet som jag har läst om och sökt själv i vuxen ålder, och hur människor i tidigare civilisationer har bett till solen och haft solen som en gud, är inte speciellt långt ifrån det jag som 5-6-åring sa. Att det finns en kärlek till den här solen som är enda anledningen till att vi faktiskt kan existera på det här sättet, på den här planeten, i det här solsystemet. Det för mig blir mer fast än en flytande figur som ingen har fått se. När Gud kommer in i ditt liv, som han har gjort i mitt, och jag är väldigt troende, men jag kallar mig inte längre religiös. När Gud kommer in i ditt liv, då känner du det, och då försvinner de här rädslorna som folk har inför döden, och du känner ett lugn, en trygghet, och när du är trygg så vågar du vara dig själv till 100%, och då vågar du också gör de livsvalen som du kanske inte hade gjort annars. Du vågar ta plats. Du vågar skina själv. Du vågar finnas där för andra människor och lyfta andra. Och är man rädd och vågar inte, eller har inte den pelaren eller tryggheten i sitt liv, då kan man inte vara lika stark. Utan min mamma och utan faktiskt den religiösa uppväxten, så hade jag nog inte haft den här tryggheten som jag har nu. Absolut inte. Så det är absolut en nyckel i mitt liv. Men det är också någonting som jag har stångats med väldigt mycket. Men samtidigt många som gick i min årskurs eller var med som konfirmandledare, de har inte stångats med de här frågorna. Så det är väl upp till en, var och en, men jag tror att jag brås väldigt mycket på mina föräldrar, där de båda varit mycket sökare. Och ja, undrat och frågat. Och jag frågar hela tiden, och det pågår varje dag faktiskt.
Det är bra att ställa frågor alltså.
Ja, gud ja. Hela tiden.
Men förstår jag det rätt att egentligen då, när du... Den uppväxten du beskriver där i kyrkan, där kanske inte var så mycket frågor. Nej. Var det mer svar?
Ja, exakt. Och jag tror inte att det finns svar, utan det finns bara frågor, och frågor leder dig framåt. För får du, det liksom, det kan inte, det är samma sak med människor som säger, nej men det, hörru du, jag är sån här, det går inte. Ja, det blev göteborgska liksom. Ja,
varför det?
Jag vet inte. Nej, men bara så här, nej men så här är jag, det går inte, jag är envis, jag vill vara själv. Sån är jag, punkt slut. Då har man ju bara låst in sig själv i en låda och kommer aldrig komma ut därifrån heller. Livet är inte så. Livet förändras hela tiden. Allt är en konstant förändring. Du måste vara adaptiv som människa. Så samma sak med religion. Du kan inte, så här är det, punkt slut. Nej, det måste också utvecklas. Det måste röra på sig. Jag märker också att den katolska kyrkan kan sträva bakåt väldigt mycket. Och den är så långsam, och den märker att världen förändras, och vi måste också ändra pyttelite, men de är alltid 100 år senare än alla andra. Och det bevisar bara för mig att det är kanske inte det vi ska syssla med. Alltså låsa in oss i massa regler, vad man får och inte får göra. Vi har lagar för sånt. Vi behöver inte mer religiösa påtryckningar uppifrån.
Jag skulle vilja ta samtalet lite grann också till din pappa. För du nämner din mamma väldigt mycket.
Ja.
Men din pappa har du också nämnt här. Mm. Hur har han påverkat dig? Dels som människa, men också med din tro.
jag växte upp med mamma. Mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt. Redan när jag var 1 år. Liksom. Så jag har vuxit upp med min mamma. Men just för att pappa var... Vi sågs några gånger per år. Och när han var Jehovas så ville han... Han ville nog få med mig och min bror och liksom introducera Jehovas vittnes.
Hur gammal är du då ungefär?
Hur gammal är jag? Jag är nog 7-8 år. Och vi åker ut till... Jag tror ut i Orminge någonstans. Jag kommer ihåg att det var väldigt långt ut för att åka till de här mötena. Och det var massa andra barn. Men det var på ett helt annat sätt. Det var mycket mer familjärt. Det var jättetrevligt. Men det var verkligen inte det. Och vi hade en sån frågestund. De hade mikrofoner. Man skulle prata. Det var så här. Jag ser allting ur ett barns perspektiv. När jag minns tillbaka på det. Men jag såg att pappa trivdes i den miljön. Och... Men jag tror inte att han orkade pendla så mycket fram och tillbaka. Och det blev mer jobbigt att åka ut. Han jobbade väldigt mycket och hade inte tid. Och de är ju ganska hårda i sitt tänk. Så att, han sa att han måste tyvärr liksom ta avstånd lite grann, chilla. Och då klippte de helt och hållet. Då får man ju inte ens... Och han hade massa vänner och det var bara, nej men nu kan inte vi umgås. Du är Satans barn, så att hej då.
Hur påverkade det honom?
Han blev ganska ledsen faktiskt. Han hade en av sina bästa vänner där. Som senare blev någon slags överkung. Eller vad fan de heter. Jag vet inte. Ja visst. De har någon häftig rangordning där borta. Och när han blev någon slags cooling där borta. Så fick han tillåtelse att träffa min pappa. Då sågs de och snackade en liten stund. Och sen var det också så här, nej men nu får inte jag prata med dig längre. Vilket tragiskt sätt att behandla sig själv på och sitt liv. Där har du en gång igen de här boxmänniskorna som var, nej men så här är det och vi är utvalda och du får inte vara med. Påminner om någon slags skolmobbning liksom. Det blev också klart för pappa då att det här kan inte vara så som Gud vill att det ska vara. Så här kan det inte funka. Det kan ju omöjligt, om det finns en allvetande och älskande fader så kan det ju inte vara så att han vill att vissa ska och vissa inte. Och det här är ju bara misstolkningar av människor. Och jag minns hans sorg där. Och hur komplext det börjar bli med tro och religion. Det börjar påverka mig där. Okej, konstigt. Och sen allt som man har läst om och förstått med Jehova så... Ja, det bara byggde på. Och jag började få en bild av svenska kyrkan, av katolska kyrkan, av Jehovas. Sen någon gång i tonåren så började man läsa om buddhismen och hinduismen. Och islam, judendom. Det finns rätt många här. Men alla vill ju samma sak på något sätt. Men tycker att... De har den rätta vägen.
Så om du skulle sätta ord på en kyrka som du skulle vilja tillhöra. Eller liksom en samling. Så. Vad skulle den vara och vad skulle den inte vara?
Den skulle såklart vara till för alla. Alla människor är såklart välkomna. Där man talar om kärlek och glädje. Utan regler, förstår du, utan en kärleksfull, välkomnande, jag tror självkännedom. Och i institutionen kyrkan så upplever jag det som att det inte finns en stund för självkännedom, att vända blicken inåt mot dig själv, inte mot församlingen utan mot dig själv och hitta dig själv först. Att älska sig själv. Lyfta upp sig själv. Och när man har lyft upp sig själv, när man mår bra, när du är på en fin plats, först då kan du älska någon annan. 100%. Först då kan du ge av dig själv. Och man måste ha haft lite motgångar för att ta sig upp igen. Och det är någonstans i den förvandlingen som saker och ting börjar hända. Man måste förstå sig själv. Jag tror att väldigt många förstår inte sig själva. De söker efter svaret utanför sig själva. Och jag kan känna att kyrkan erbjuder någonting väldigt vackert. Men man kommer aldrig få tag på det om man inte har gått igenom sig själv först. Om jag var en präst så skulle jag och tala inför en församling. Då skulle jag uppmana folk att gå in till sig själva.
Och vad ska man göra där inne?
Du får kalla det för bön eller meditation eller vad du vill. Men lyssna. Vad är det du vill? Och vad är det som inte står rätt till? Min kropp är ett tempel. Den har du hört. Och om min kropp är ett tempel så måste jag se till så att jag har en skön säng. Ett tempel som jag trivs att vara i. Det ska vara rent. Det ska dofta gott. Jag ska må bra där, eller hur? Men det känns som väldigt många står och putsar fönstren på utsidan och fixar fasaden och byter tak. Men där inne så är det ganska dammigt och hemskt och kallt och mörkt. Och det är, förstår du liknelsen? Det känns som hela livet, många människor fokuserar på det yttre istället för på insidan. Och är man inte klar här inne så kommer man inte komma någon vart. Man kommer inte komma fram om man inte tänker igenom vem man är.
Att egentligen ställa frågor om inre snarare än yttre.
Ja, verkligen.
Jag såg dig så här live första gången i Jönköping när du sjöng Amazing.
Just det.
För min dotter, då tror jag 3 år. Ja. Det var en av hennes första låtar som hon kunde så. Och då vet jag att du sa inför alla där på A6-området torget där. Så sa du så här att här är min låt då, som du har skrivit och kommit 2 tror jag, med livsförståelse. Och det handlar om min kristna tro. Och då, det var första gången som jag förstod att du hade liksom den bakgrunden, så att säga.
Men det var fint att få dela med sig av det. För att jag visste att Jönköping också är ett ställe där folk kommer säkert kunna ta emot där. Med tron eller kyrkan. Och jag visste att det skulle på något sätt påverka eller nå ut till människor. Om jag drar den där linjen i Stockholm så vågar inte folk jubla på samma sätt som de gjorde i Jönköping.
Varför är det så?
För att människor är rädda att sticka ut. Vi bor på en planet som är tyvärr styrt av rädsla. Och rädslor gör att vi håller varandra i schack hela tiden. Så vi kallar det för jantelag i Sverige, men jantelag finns över hela världen. Så om du sticker ut från mängden, då blir du angripen. Är du svag och sticker ut, då faller du tillbaka. Men är du stark och sticker ut, då kan du få mer i folk. Men det hemska är ju att om någon sticker ut från mängden så vill tyvärr mängden dra dig tillbaka. Du ska inte sticka ut. Jag är osäker och det känns jobbigt att du sticker ut. Därför ska jag trycka ner dig genom att skratta åt dig eller ridiculize you eller någonting. För att du gör mig ännu mer osäker genom att sticka ut. Det är därför vi alla klär oss likadant. Därför vi lyssnar på samma saker. Vi nickar och är så här, jag är också samma parti. Alltså jag säger allihopa. Och för att vi är rädda.
Finns det tillfällen när du har känt alltså att nu har jag stuckit ut och nu har jag fått
en smäll?
Liksom.
Det finns människor, bara för att jag är en igenkänd person så möter jag människor som uppskattar att jag är igenkänd. Och så möter jag människor som har väldigt svårt med att träffa mig eller har svårt att hantera. Det är så konstigt för där har de en bild av vad jag är och projicerar det på mig och framställer situationen istället för att bara gå fram och fråga vad är klockan till vem som helst. Allt sitter inne hos dem. En osäkerhet som projiceras. Eller så kanske de har en bild av att jag är säkert dryg. Så kommer de fram och ställer en fråga. Och vad jag än svarar så kommer det ändå tolkas till det sättet som de hade som förväntning. Allt är ju rädslor. Jag tror det i alla fall. Jag tror att jag har tänkt väldigt mycket på den här frågan. Jag bodde, bara för att hoppa till en annan grej. Jag bodde på en gata, Högbergsgatan, i några år. Och mitt emot min port så finns det en kyrka som heter Andreaskyrkan. Och på väggen så står det, var inte rädda. Hashtag Jesus håller på att säga. Men inte hashtag, men citationstecken Jesus. Jag minns första gången jag läste den så fnös jag lite. Vad menar du? Men jag bodde ju där i 2 år. Så att jag såg den här varje dag. Vad menar du med var inte rädd? Och så har jag försökt stångas med den här frasen. Och jag applicerade på mitt liv och implementerade det. Och okej, vad ska inte jag vara rädd för idag? Men jag ska inte vara rädd för att ge någon en komplimang idag. Idag ska jag inte vara rädd för att stå på mig eller våga göra det jag vill göra. Idag ska jag inte vara rädd för att säga vad jag tycker. Jag ska inte vara rädd överhuvudtaget. Då menar jag inte att jag ska surfa på tåg eller göra något dumdristigt. Utan bara, jag ska inte vara rädd. Jag ska vara trygg. Och den här frasen har liksom följt mig så länge nu. Så att jag börjar liksom lägga den på andra människor. Och så börjar jag nästan se deras rädslor. Och osäkerhet. Jag tror verkligen att rädsla är mammornas mamma till ondska. För ondska är produkten av rädsla. Är du rädd så skapas det massa konflikter. Jag är rädd att du ska ta min tjej, så därför röstar jag upp mig. Och så innan du tar min tjej så tänker jag agera. Och så blir det en smäll på käften. Så blir det ett tjafs. Eller så antar jag att det kanske är det du vill. Och så blir det ett bråk. Eller du vill komma hit och ta min olja. Eller att du vill komma hit och bara komma hit. Förstår du? Kom inte hit och kom hit. Och varför har du svart hår? Och varför har du mörka hudtoner? Och rädslor för någonting som man inte vet om istället för att vara accepterande. Men vad gud vad härligt med att du är annorlunda. Okej, vad kan du som jag inte kan? Och vad kan jag som du inte kan? Rädsla dividerar oss. Det delar oss. Och så fort vi liksom delar på oss, så då blir vi mot dem. Och när vi är vi mot dem så har vi missförstått hela grejen.
Kan tron hjälpa en att ta bort sin rädsla? Eller är det så att tron gör att rädslorna uppstår?
Nej, jag tror att tron verkligen kan hjälpa. Men än en gång, tron och religionen är en nyckel som du kan använda. Men du kan nästan bara använda den som bäst när du känner dig själv. Nu när jag har i 15 år stångats med min tro. Jag kommer stånga med den i 15 år till, 30 år till. Så länge jag finns här så kommer jag försöka stångas och tänka och försöka ställa frågor hela tiden. För att jag vill förstå mer och jag hoppas att jag kommer förstå mycket en dag. Jag tror inte, man får aldrig sluta ställa frågor.
Vi har ju träffats vid ett tillfälle innan här. Det var på ett bröllop för ett gäng år sedan. Och då sa min fru så här när vi var i kyrkan där på vigseln att viskade hon så här till mig, nu är Danny här, John. Gå inte fram och prata med honom det första du gör. Det skulle vara så typiskt dig och det skulle vara så pinsamt. Men sen så märkte man ju ganska snart, som man ofta märker tycker jag, att det är ingen skillnad. Bara för att man har sett en människa på tvn eller på en tidning så är det en människa som är som helst. Nej, förstår mig rätt nu? Jag trycker inte ner
nej,
nu
nej, va? Nej, gud nej. Men exakt, för då ser ju du ser mig. Du gör inte skillnad på folk och folk. Och det tycker jag är fint. Jag blev jätteglad när du kom fram, när vi pratade. Och vi klickade direkt, märkte jag. Och vi har hållit kontakten nu i 5 år. Trots att vi bara setts en gång. Eller hur? Det är fantastiskt.
Ja, det är det.
Och förmodligen för att vi skulle göra det här.
Precis.
Det finns en mening med allt.
Jag minns att vi pratade då. För då hade du varit i Jönköping och sjungit Amazing bara. Om det var ett år innan eller någonting sånt där. Och så pratade vi om detta då och du berättade lite grann det du har berättat här om din bakgrund och sådär. Och jag minns att du hade liksom många djupa funderingar kring det här med tro och Gud och så vidare. Du och Molly har varit i LA.
Ja.
Nu var det ett tag sedan kanske.
Ja,
nu
är det några år sedan.
Och jag vet att du skrev ungefär att nej men...
Jag var ganska förbannad på religionen då.
Varför var du förbannad förresten? Det kanske fortfarande är.
När jag var i LA så... Jag stångades med ganska många problem. Personliga och eller alla problem var personliga. Men helt på olika sätt. Det är liksom, jag strävar efter en karriär som jag trodde att jag ville ha. Jag försökte tänka igenom allt som jag hade gjort fel i mitt liv. Och den här flytten var snarare en flykt. Jag var i LA och försökte hitta mig själv samtidigt som jag försökte gräva guld. Och så som varje dag så stångas jag med existentiella frågor. Och det var nog där i LA när allt var så vackert på ytan överallt. Och alla var så himla snygga och det var jättestora läppar, stora bröst, stora rumpor, fina kläder, stora klyftor, snabba jackor, snabba bilar, dyra drinkar. Och det är svinkul i några helger. Men sen så liksom börjar jag knacka på. Vad är det här för något? Det här leder ingenstans. Och vad är det, jag stångas med frågan, vad vill du egentligen? För jag höll på att gräva upp en guldklimp där borta. Och jag skulle bli världsartist. Jag sjunger på spanska och engelska. Eftersom min mamma är sydamerikanska. Så jag bestämde mig efter Melodifestivalen där som programledare 2013. Eller 2013, yes. Att dra till USA och börja sjunga på spanska. Och jag fick ett kontrakt. Jag skulle liksom flytta ner till Mexiko. Och jag hade inte alls lust att bo i Mexiko. De ville att jag skulle bosätta mig där i 3 år ungefär. Och jag kände bara paniken att... Men varför ska jag flytta till Mexiko? Jag har mamma, pappa, brorsa, mina vänner. Jag har Södermalm som jag är så himla förälskad i. Jag har allting i Sverige. Plus jag har en karriär. Så... Vad är det jag vill ha? Vill du ha mer pengar? Vill du ha mer fans? Varför då? Vad ska du med det till? För det kommer kosta, det är just det. Mamma, pappa, brorsan, Södermalm, mina vänner, kärleken. Är det värt det? Och helt plötsligt så fann jag mig vid ett vägskäl. En kognitiv dissonans där jag tror att jag vill någonting som jag velat i 10 års tid. Eller ännu längre, bara bli sedd och bli någon stor stjärna. Men någonstans där så förstod jag att den här stjärnan som jag söker efter, den kommer bara flytta sig längre och längre och längre fram. Och till slut kommer jag bli någon slags hybris, Kanye West, och liksom vilja skapa min egna religion och köpa en planet och... Förstår du?
Men fanns inte också, tänker jag, liksom någon lockelse i att faktiskt gå hela vägen och flytta till Mexiko och vara 3 år? Eller var det liksom stopp?
Kändiskap är ingenting som kommer enkelt. Man tappar bort sig själv väldigt lätt. Och jag upplever att jag tappade bort mig ett tag. Och flytten till USA var som en omstart. Samtidigt som jag startade om mig själv så höll jag fortfarande på med det som var dåligt.
Vill du ge något exempel? Liksom, vad är det?
Att vilja ha mer. Och jag menar att det är inte dåligt att vilja ha mer, men när du redan har så mycket, varför ska du ha mer? Det finns folk som har 3 bilar, kanske 5 hus. Det finns människor som inte har 1 hus, inte ha ett hem. Hur kan det vara så skevt? Och jag kände att jag håller på att falla in i den fållan där jag bara skaffar mig mer och mer för mig själv. Så tänkte jag, men det finns en bra sak om du skulle bli världsartist, Annie. Och det är väl att du når ut till flera människor. Men den uppgiften kändes liksom läskig, för jag kände att jag har redan tappat bort mig en gång på den här vägen. Och det var i ett litet territorium i Sverige. Om det här nu händer stort i hela världen, eller i engelsk- och spansktalande världen i alla fall, som är några 100 miljoner människor. Jag måste också bara poängtera att jag antar inte nu att det var det som skulle hända, men jag visualiserar alltid, och än så länge så har allt jag har velat inträffat. För jag sätter, I put my mind into it, och jag fick mitt kontrakt, och det var... det var så gott som klart. Men jag valde att tacka nej för att jag känner inte att det var värt det. Jag ville hitta mig själv och jag kände att jag höll på att hitta mig själv. Det lockade, det kallade på mig inne i mig att jag fick så starka signaler att jag inte skulle skriva på det här kontraktet som jag velat i så många år. Och där den här inre konflikten mellan du kan få allt eller se vad du har. Och jag började se vad jag har istället för, om jag spaltar.
Kan man säga.
Ja, jag hittar på det. Ja, om man spaltar upp 1, 2, 3, 4, 5 med saker som var viktiga för mig. Det var karriär, det var utseende, liksom muskler, må bra. Och det var liksom kärlek, och som var det vänner och familj. Och helt plötsligt så flippades det 1, 2, 3, 4, 5 upp och ner. Så det som var viktigt var familj, vänner och kärlek. Och sen pengar och karriär.
Vad var det som gjorde att det blev så?
Det var som att jag fick tid där borta. Jag fick tid för reflektion. Och jag fick också tid för reflektion för att ingen tittade på mig med där är Danny Saucedo-ögon. Utan där står någon blond kille. Vi går vidare. Jag var inte igenkänd där. Vilket fick mig att andas. Man ser det tydligt när någon vet att de är under lupp liksom. Sträcker på sig, går lite ballare, fixar frillan. Och mitt liv har sett ut så väldigt mycket att jag känner mig tittad på. Och då kan inte jag slappna av. Och jag hade inte hittat den här balansen. Men när jag erbjöds, när jag var i USA och fick vara mig själv utan att någon tittade på mig och folk kom fram till mig och ville prata med mig för att jag var intressant som människa, inte som känd. Jag fick träffa mig själv. Och det var väldigt viktigt att få träffa mig själv för att jag hade tappat bort mig själv.
Så hur ser det ut nu? Nu är du tillbaka igen. Mm. Folk tittar ju här nu.
Ja.
Men är det lugnt?
Det är lugnt. Och jag har ju sämre dagar, absolut. Men jag har inget problem med att folk tittar på mig. Jag har inget problem med att folk kommer fram och bara förlåt om jag stör, kan jag få ta en bild? Självklart, vad kul att du vill ta en bild. Om jag kan göra dig glad eller dina barn glad med en bild, varför ska jag inte? Men förut kunde jag känna så här, hur vågar du? Hur komma fram till mig? För att jag var osäker.
Nu är vi tillbaka på det här med rädsla eller osäkerhet.
Ja, och exakt. Och det är det man, jag bollar det hela tiden med en rädsla, men den är borta nu, så gott som. Den kommer tillbaka, absolut. Men bara för att man har tränat på gymmet i några år och fått muskler, då kan man inte sluta. Musklerna kommer inte vara kvar. Du måste underhålla det. Du måste underhålla dina vänner, underhålla ditt förhållande. Du måste underhålla din kropp. Du måste underhålla ditt medvetande, ditt hjärta, ditt sätt att tänka. Bara för att du har gått i kloster i ett år, så betyder det inte att du är ett helgon när du kommer ut. Kanske ett år, två år. Men sen då? Sen kommer du falla tillbaka. Du måste hitta de här rutinerna. Eller din, ska man säga det, någon slags mantra. Och mitt mantra är att leta efter lyckan i livet. Var glad, positiv. Så om någon kommer fram till mig. Eller en skolklass kommer fram till mig. Är 10 minuter försenad redan. Då ska inte jag vara sned och sur. Det här kommer ta en timme. Då ska jag bli glad. Jag kan göra de här 30 eleverna glada på något sätt genom att ge dem en bild. Jag kanske försöker ta en fotbollsbild istället för en och en. Jag kommer komma 10 minuter senare än vad jag redan var.
Och de här 3 L:en som du sa i början.
Leta efter lyckan i livet.
Ja, det kanske är det.
Jag försöker det.
Jag läste en undersökning någonstans att det svenskar är mest rädda för är att tala inför folk.
Ja.
Du ledde ju Mello där då, 2013 eller då. Och där fick du tala med folk. Hur var det?
Bland det hemskaste jag gjort faktiskt. För där ser du en väldigt otrygg kille som står på scen. Med ett enormt självförtroende men en pytteliten självkänsla. Och just under den perioden som genomgick jag en ganska personlig svår period. Och jag hade inte tagit tag i det. Det var ett så hade jag varit ganska hård mot mig själv året innan när jag hade kommit till 2:a i Melodifestivalen. För mig så var det en enorm setback. Jag jag kunde inte riktigt ta den förlusten. Och jag säger fortfarande förlust, för att det tog så hårt på mig. Jag kom tvåa i en tävling. Det är fantastiskt.
Det är inte vilken tävling
som Nej, helst. Och jag fick där och då den största hitten som jag någonsin hade haft. Och jag nådde ut. Och jag hade ett budskap. Men jag valde att se på något annat. Jag såg inte det positiva i att ha varit med och fått ta del i den här fina tävlingen. Utan jag såg bara förlust och jag var mörk. Jag började göra fel val. Jag försummade mitt förhållande som jag hade. Och det var så mycket stök i mig och obalans. Och så hoppar jag på det här tåget som programledare. Och så står jag där och ska försöka leda Sveriges största nöjesunderhållning varje lördag. Ja, lördag. Tillsammans med Gina. Och om jag ska vara helt ärlig så minns jag inte så mycket ifrån det. Det är ganska blockerat. Det är som en blackout. Jag var inte närvarande, utan jag var en maskin som var väldigt labil och gjorde det jag skulle göra. Ett manuskort och sen med mellanakterna. Jag fick dansa. Och det var det enda som faktiskt var kul under den perioden. Jag var väldigt låg. Och det till nästan... När jag märker när jag var låg på energi och i obalans. Då riktas... Eftersom jag också alltid har de här existentiella frågorna. Så blir jag väldigt elak mot mig själv. Och gräver ner mig själv i deprimerande frågor. Och jag tyckte att jag var värdelös.
Berodde det på att du inte kände dig trygg i den rollen där? Eller det var liksom allting på något sätt? Eller?
Det var allt. Det var så mycket. Och då blir jag arg. Då blir jag arg och frustrerad på Gud. Jag var arg på att... På omständigheterna, på allting, men jag förstår ju att det är jag som gjort allt det här. Det hade ju ingenting med honom att göra. Han kollade inte ens, han höll på med något helt annat. Något säkert mycket viktigare än att tänka på Danny Saucedos jobbiga period i livet. Eller så var han där och hjälpte mig att komma ur det. Men förmodligen så var han där och presenterade det här. För att han visste att jag skulle gå igenom det här och det här var exakt vad jag behövde.
För vad var det som hände sen?
Det var då efter programlederiet så flyr jag till USA. För jag är arg, jag är förbannad och jag ska bevisa för hela världen hur jävla grym jag är. Och jag åker egentligen i fel syfte. Och jag åker och träffar då på mig själv för att jag får andrum. Jag får tid att reflektera och träffa på mig själv. Och jag får tid att... För att jag var på botten. Jag var på botten när jag var mitt på scenen. Med strålkastarljus. Och när jag är i USA så började jag reflektera över det här. Hur illa jag mått. Och att det började kännas lite bättre. Och då kan jag börja se... Jag ser saker och ting klarare. När det är stormigt glas. Det är grumligt liksom. Men när får sjunka till botten så börjar jag se tydligt och inser att jag behövde det här. Jag behövde gå igenom en kris, nå botten för att kunna spjärna emot och trycka upp mig igen mot ytan. När man känner sig rädd och ensam och övergiven, då går man till Gud och är sur. Men han är ju där hela tiden, eller hon eller hen, eller Gud är där. För Gud vet att du inte kommer gå under. Du kommer klara dig och du kommer alltid vara starkare. Jag visste att, eller jag förstod att det här är en period. Det är en fas. Och när jag kunde se ljuset, om vi använder den terminologin, så kändes allt bättre. Och jag kunde liksom ta mig ut. Men då började saker och ting klarna för mig. Jag började ifrågasätta ännu mer när jag bygger upp mig själv och mår bra. Jag mår bra i mig. Jag börjar till och med förstå min pappa mer. Jag börjar förstå min mamma. Jag börjar förstå mina farföräldrar, morföräldrar. För jag måste förstå var jag kommer ifrån. För att förstå vem jag är och förstå vart jag ska. Vem är jag nu och vart är jag på väg? Och för att förstå vem jag är nu så måste jag veta vem jag varit. Så jag har tittat väldigt mycket bakåt. Och det räcker inte med att bara titta på mina 30 år. Utan jag måste förstå, vem är min pappa? Var kom han ifrån? Jo, men fattigt litet samhälle utanför Warszawa. Trångt boende med massa andra familjer. Hade åt kol varje dag och hade en utedass året om. Var kommer min mamma ifrån då? Och, ja, hon kommer ifrån djungeln, gränsande till Brasilien. Amazonas floder rinner förbi. Hon har apor i trädgården och frukter. De är 6 syskon. Hennes pappa är liksom typ byns representant. Det är 2 helt olika världar. Jag försöker förstå dem emotionellt och veta hur de kom till Sverige och försöker förstå deras kamp. Och om jag förstår dem så förstår jag mig. Jag kan inte vara arg på saker som har hänt. Jag kan inte döma. Utan jag kan bara förlåta och förstå, vara förstående. Och det är någonting som började hända när jag började förstå mig själv, så började jag även förstå andra. Och jag har haft massa samtal med min bror, och både han och jag har haft, eftersom mamma och pappa skilde sig, vi växte upp med mamma, så blir det så här, man får höra det mamma pratar om pappa och det pappa pratar om mamma och ja, allt det där. Och jag märker att han kan fortfarande vara frustrerad över så, ja, men han fanns alltid där och han hjälpte inte till med bandymatcherna, fan alltså, du vet, lite så här sur på pappa stunder. Och jag har också varit där, och så kommer de här stunderna där jag bara, men fan, hur mådde han då? Vad var han någonstans i sitt liv? Det har jag aldrig tänkt på. Utan jag, helt plötsligt började jag förstå den här mannen som jag har bara haft, som jag älskat men också haft massa agg emot. Och så, samtidigt med morsan så här, fan, varför fattar du inte för? Ja, men det är såklart, vi har ju helt olika referensramar. Du kommer från djungeln. Jag är uppväxt på Södermalm. Men jag kommer från dig, men jag måste förstå dig. Jag måste ha respekt för de äldre. För de äldre var här före oss. Jag måste ha överseende med de äldre. Jag kan inte vara tvärtom. Mitt mål är att, med mitt liv, är att bli så bra som möjligt. För att mina barn ska få, mitt tak ska bli deras golv. Det måste vara anledningen till varför vi är här. Det är ju såklart reproduktion. När jag formulerade den här tanken för mig själv, så blev jag lugn. Jag blev lugn också inför döden, för att min uppgift är någonstans uppfylld då. Om jag får barn. Får jag inte barn så tänker jag sno ett par barn. Tänker jag adoptera.
Adoptera kan man göra istället.
Jag adopterar ett par barn. För det finns så mycket barn som behöver kärlek och vägledning. Jag känner så starkt för den uppgiften. Och jag, samma existentiella tanke som kommer till mig varje dag kommer alltid tillsammans med ett faders tänk. Att jag vill bli en bra pappa.
Så man kan säga att när du kollar på det som har varit, det som är nu och det som är framåt,
ja,
så är det som ligger framåt, ja, är egentligen
faderskap. Det är det enda som jag faktiskt är intresserad av. Resten är saker runt omkring som håller mig upp tagen eller liksom, eller busy tills att det här händer, tills att jag ska få barn.
När livet är tufft,
aha,
när man liksom inte hittar sig själv, och när man som du är välkänd, och människor kan också göra sig kanske lustiga, både på sociala medier eller i tidningar och så, hur tog du emot liksom den kritiken?
Ja. Liksom? För 10 år sedan när jag slog ju igenom, som det heter, i Idol 2006. Och jag kommer ihåg att då hade jag väldiga problem med att folk skrev elaka kommentarer, helt obefogat. Och det tog mig hårt och jag kunde vara jätteledsen för sånt. Men någonstans fick jag gå den hårda skolan. Nu har man bara lärt sig att det är tomma ord. Man lär sig att förstå. Men jag har ju stått och stångat mig blodig och skrivit tillbaka och bråkat, och det har till och med blivit artiklar i tidningen att jag svarar tillbaka. Och
har det gett något positivt?
Nej, aldrig. Och det är det jag har lärt mig, att det här kommer aldrig ge något. För oftast är det ju någon som bara sitter där och skojar eller trollar, som det kallas nu för tiden. Man sitter bakom en skärm och trollar på nätet liksom. Idag är det på ett helt annat sätt. Förr i tiden så tog jag det dåligt. Men det var också den här osäkerheten. Jag lät det komma in till mig. Det fanns ingen... Jag hade ju inte ett... Jag hade ingen trygghet i mig själv. Min självkänsla accepterade orden som kom in. Men det gör de inte idag. Det studsar av en.
Det låter lite grann som att du inte har ditt värde i vad andra säger.
Nej,
eller tycker.
Nej.
Utan det finns någon annanstans.
Ja, nej, men jag vet vad jag är värd. Och jag lärde mig älska mig själv. Och det är det finaste man kan göra. Ge sig själv. Att älska sig själv. Och våga säga det. Att jag älskar mig själv. Folk kan rygga tillbaka. Bara, gud, det låter nästan arrogant. Men det är helt sjukt att det har gått så långt så att folk kan känna så. Att det är så, nej men så kan man inte säga. Kan man inte säga att man kan inte gå runt och bara, jag älskar mig själv. Du har ju hybris. Men det är ju helt fel. Det är såklart att vi ska älska oss själva. Om du inte älskar dig själv. Och inte tror på dig själv. Hur ska någon annan tro på dig då? Och älska dig? Om du sänder ut att du inte är älskvärd. Då blir det så. Jag behövde min reset-knapp där under USA-vistelsen. Och så behövde jag verkligen den här konfirmationen eller erbjudandet, handpåläggningen av skivbolaget. Som sa, vi vill ha dig och vi tänker satsa så här många miljoner på dig. Och vi tänker att du ska... Det fanns en marknadsplan och jag såg deras tro på mig. Och jag behövde den självförtroende boosten. Jag behövde att bli sedd på det sättet. Och när jag fick det erkännandet så kände jag att jag behöver inte det här. Det här är inte för mig. Nu kan jag åka hem. Nu har jag byggt upp mig själv. Nu har jag mött mig själv. Och jag vet att jag duger. För det ville de. Men nu kan jag komma hem och vara mig själv. Och någonstans så tror jag att det är en väldigt viktig resa för alla. Och individuellt. Jag kraschade genom en tävling. Men det ter sig på helt olika sätt för alla människor. Men nu, man måste möta sig själv och sitt mörker. Och sen så kan man använda nycklarna som man har fått i kyrkan. Tror jag.
Bibeln.
Ja.
Vet jag att du ändå har kopplingar till.
Oh ja, absolut.
Jag tänker på en av de här låtarna som du har sjungit in här på svenska. Mm. Så som i himlen.
Ja.
Det känns som att det är en ganska tydlig koppling till Bibeln, ja, på något sätt. Absolut. En del meningar där. Mm. Så vad skulle du säga är favoritdelarna? Favoritbudskap?
Och uppoffringen Jesus gör. Och jag tampas faktiskt fortfarande varje dag med just Jesus. Och försöka förstå Bibel-Jesus och den riktiga Jesus. För jag tror att det är två helt olika personer.
På vilket sätt då?
Det finns en Jesus som finns i Bibeln som är Guds son och vet om att han är Guds son. Han går runt på jorden och vet att han är Gud. Och så finns det en Jesus som inte vet om det men vet att han har en viktig uppgift. Och förstår the impact han kommer ha på mänskligheten genom sina val. Min mamma till exempel, hon ser Jesus som att han är Gud. Medan jag hoppar emellan att tro att det här var en otroligt upplyst man som förstod mer än vad vi gör idag här 2016. Men att han inte var Gud.
Kan man säga att, att det är en gudomlig och en mänsklig?
Exakt. Eller? Och jag försöker liksom sätta fingret på vem han var. Jag kan inte bestämma mig.
Men kan han vara samma?
Ja, absolut. Jag på mitt sätt att tror att han var en väldigt upplyst mästare. Jag tror att Jesus var en mycket mer upplyst människa än vad vi alla andra är. Men om han gick runt och visste att han var Guds Gud eller Guds son, det vet jag inte. Och jag är inte så säker på att han var så sugen på att dö. I Getsemane, när han säger,
låt bägaren gå förbi mig.
Exakt. Ja. Det är ett väldigt mänskligt uttryck. Vet jag att jag är Gud, då säger inte jag det. Eller hur? Så att han, för mig var han väldigt mänsklig och upplyst. Men det är samma sak. Men jag ser honom mer som en mänsklig mästare. Som jag följer. Han är en idol för mig. Men när min mamma säger så här, du ber väl till Jesus, Danny. Jag har haft så här väldigt svårt med Jesus. För att jag inte förstått hans roll. Jag har inte förstått vad har han med mig att göra. När jag hela tiden haft en relation med Gud. Jag har haft en relation med en röst, med mig. Någonstans inne i mig och upp eller in eller ut. Någonstans så vet jag att jag har en röst som jag kan prata med. En känsla. Men så finns det då en man som har dött på ett kors. Och det är honom jag ska be till. Och jag har inte haft relationen med honom. Men det är först nu som jag börjar liksom inte acceptera, för det låter drygt. Utan jag menar, jag börjar låta Jesus komma in i mitt liv. För att jag ser det han har gjort. Och jag tror att jag förstår att han förstod. Han förstod saker, han förstod sin uppoffring. Han förstod att om han gör det här, vilket är hemskt, det som han ska få utstå. Så kommer det här ge konsekvenser. Och förmodligen så var han så upplyst och i sig själv, så i zen, eller han var så kristallklar och ren, så att han förstod att det här kommer göra avtryck på mänskligheten. Han offrade sig själv för att vi idag, tusentals år senare, ska prata om honom och prata om hans goda gärningar. Det finns en historia om två hundar. Båda sitter i en bil och åker framåt och har huvudet utanför fönstret och flåsar och så här. Jag tycker det är jättekul. Den ena hunden tycker bara att det är kul. Och tittar ut och sitter i den här bilen och fattar inte var han sitter stilla och åker framåt. Och reflekterar inte över att han sitter i en bil. I en maskin som rör sig. Och den andra hunden sitter och tittar ut och hur kommer det sig att jag åker fram? Men jag sitter stilla. Det är helt otroligt. Vad är det för något rum jag är i som åker, som springer fram? Vilka konstiga ben den har som är svarta och runda. Vad är det här för något? Och jag kommer alltid vilja vara den andra hunden som ställer frågor. Jag nöjer mig inte med att men det är nice. Jag skiter i hur den rör sig, eller det är bara nice att luta sig tillbaka. Jag kommer alltid vara den andra hunden som vill ställa frågor. Det räcker inte för mig att bara, här har du boken och här är trosbekännelsen, här har du den lilla katekes och här käkar det brödet och vinet och det är jättenice och halleluja. Det funkar inte för mig. Jag måste ställa frågor, jag måste få förstå på mitt sätt och jag måste få känna. För känner jag inte så kan jag inte koppla. Och känna gör man bara om man letar, om man söker. Jag tror på jorden och universum lika mycket som jag tror på alltså Gud, Jesus.
Men om 5 år,
ja.
När vi har nästa samtal,
ja.
I en ny podd eller på ett café, då kan det vara så att dina frågor har lett dig kanske någon annanstans.
Ja, jag hoppas det. Eller fördjupat mig i dem, eller... Jag hoppas att jag har fått barn och att jag hoppas att...
Att du har blivit fader.
Ja, verkligen.
Det är sista frågan.
Ja.
När ber du?
Oj. Hela tiden ska jag säga. När jag är ensam. Jag går in i mig själv. Jag blundar. Kan hålla händerna öppna på knäna. Eller knyta dem. Men det är oftast ett samtal med mig själv. Om jag står inför någonting och behöver styrka. Det blir som min plats att hämta hämta kraft och energi. Så att jag går in och säger att jag skulle behöva energi. Jag skulle vilja orka med det här. Hitta fokuset, samla mig och andas. Andas gör jag väldigt mycket. Medveten, inte bara andas gör vi hela tiden. Men ha en medveten andning. Försöka hitta ett lugn. Så gör jag.
Daniel, Gabriel, Alessandro, Saucedo, Greshovski.
Det har det.
Stort tack att du tack kom hit. Kul.
Fint att se dig.
Ja, men detsamma.
Tack för idag. Kul att du har lyssnat på Själapodden. Hör gärna av dig om du har tankar kring vårt samtal eller tips på personer vi kan ha med. För att lyssna på tidigare samtal, gå in på www.själapodden.se. Själapodden finns på Twitter, Instagram. Podden har producerats av mig, John Ahlström, och Music and Health Scandinavia.